Du lyssnar på poddversionen av nyhetsbrevet Coachteamet med mig, Rickard Aspgren, och med Andrew Plake, basketutvecklare på Svenska Basketbollförbundet. I dagens avsnitt kommer vi att prata om hur du kan få till så bra träningar som möjligt.
När vi pratar om övningsdesign och utvecklingsmiljöer så är det alltid ramverket som vi har som grund till våra diskussioner. Och ramverket är ett stöd till våra baskettränare inom svensk basket för att just skapa bättre utvecklingsmiljö kring spelutveckling. När vi ser till den i början när vi ska bryta ner den först och främst så måste vi se att den är byggd på fyra pelare. Se hela människan, att spelutveckling är icke-linjär, självbestämmande teorin, kring motivation och att vi ska utgå från spelet, matchen. Och de här fyra pelare kommer återkommande tema jämt och ständigt i alla diskussioner vi har. Alltså när vi pratar om färdighet, när vi pratar om gyllene fem principer, när vi pratar om laddningar, så återkommer vi alltid till just de här fyra pelarna. Så det är viktigt att förstå sig för dem och veta vad de innebär. Och när vi bryter ner dem, till exempel hela människan. Vi som baskettränare måste tro att det är med människor har med att göra. Inte bara basketspelare. Att spelutveckling är icke-linjär. Att när vi ser till deras fyra färdigheter. Som är det sociala, det mentala, det fysiska och basketmässiga. Så måste vi förstå att det sker inte linjärt. Utan det sker väldigt icke-linjärt. Och i våra grupper ska det vara stora skillnader kring mognad, kompetens, motivation, vart de befinner sig, förståelse. Så att vi måste kunna hela tiden med fingertoppkänsla ha en förståelse av deras intentioner och deras färdighet. Motivation, självbestämmande teorin är en välkänd teori som många diskuterar och många förbund använder när det just handlar om spelutveckling. Den bygger på tre kriterier. Att vi skapar en autonomi för våra deltagare. Att de känner sig att de kompetensutvecklas. Och att de känner sig att de tillhör gruppen. De tre saker måste förekomma när vi skapar bra miljöer för våra deltagare. Och den fjärde pelaren då, att vi vill alltid utgå från matchen. Hur ser matchen ut? Sen bryter vi ner de momenten och försöker hjälpa våra träningar att skapa de situationer för våra spelare. Så att de förstår att det där är den färdiga produkten, det är matchen vi ska utgå från. Och i det så sker då spelutveckling.
Om vi ska liksom glida över på hur gör vi den bra träningen. Jag tycker en grundgrej kanske ska vara att vi pratar nu, då kommer vi prata om hur utifrån att vi vill ha som effektiv basketutveckling. Alltså om med den begränsade tid vi har, hur ska vi kunna göra spelarna så bra som möjligt i en miljö som de vill stanna kvar i och utvecklas i?
Några saker alltid påminner sig om, det är ju de här fyra kugghjulen som vi nämnde då. Det sociala, mentala, fysiska, basmässigt. Att hela tiden utvärdera sina träningar utifrån de fyra kugghjularna. Hur utmanande var det? Så att de ska vi alltid utgå från. Sen har vi ju då verktygen som vi använder när det handlar om de fem gyllene principerna. Det handlar om att konstruera själva övningen i sig. Men igen så vill vi ha först och främst de fyra pelarna, de fyra kugghjularna. Sen kan vi prata om de fem gyllene principerna.
Och de fem gyllene principerna, det är liksom för att förenkla. Hur ska jag göra den här övningen? Hur ska jag bygga en bra basketövning? Och då i varje övning så vill vi i så stor rättning som möjligt att det ska vara många och varierade repetitioner. Att det ska vara många beslut. Att det ska vara matchlikt. Att spelarna ska reflektera. Och att det ska vara effektivt utförande.
Kan inte du bryta ner lite vad varje betyder då? Alltså hur ser det ut? Du som är en väldigt kompetent basketcoach.
Oh, tack.
Hur ser det ut på dina träningar? Hur ser de här fem principerna ut?
Ja, alltså när det gäller många varierande repetitioner som den delen. Då handlar det egentligen att vi vill, liksom de bästa spelarna i världen. De har otrolig förmåga att anpassa sig utifrån vad som händer i matchkontexten. Och vi som tränar vår roll, det är att förbereda spelarna på det de kommer mötas om i matchen. Därför är det viktigt för oss att när vi bygger våra träningar, att de får träna varierat. repetition men med variation. Och det kan till exempel vara att man börjar på olika ställen, att inte varje repetition är exakt likadan och så vidare.
Att det inte är så förutbestämt helt enkelt.
Exakt. För det är så matchen ser ut. Den är inte förutbestämd, utan vi måste förhålla oss till våra motståndare, till våra medspelare, till den pressen vi har för den matchen. Och då behöver vi en träningsmiljö som speglar det. Men gör vi det väldigt isolerat, utan variation, så kommer de redan få problem när de möts av den varierande miljön, den komplexa miljön som en match är.
Och när det är varierat så förekommer såklart den andra grundprincipen här, att det är många beslut.
Ja, och det är också en del i att förbereda dem för matchen. För att spelarna kommer i varje situation behöva fatta beslut. Liksom, ska jag attackera? Hur ska jag göra det? Ska jag passa bollen? Liksom, hur ska jag agera? Och om vi är duktiga på att på träning också ge dem möjligheten att kunna skanna och tolka det som händer och kunna fatta beslut och sen kunna göra en aktion utifrån det, så kommer de vara mycket mer framgångsrika i matchen sen. Och vi vill ju utgå från matchen. Så att även om vi har någonting som inte är något beslut på träningen, ser jättebra ut. Man kan springa jättefint flätan och passa varandra. Och sen kommer det till en match och då ska vi helt plötsligt fatta beslut och sen så har vi svårt för det. Så är inte det konstigt. Utan då vill vi i våra övningar försöka ha beslut. I de här gymnasierna står det många beslut. Men jag brukar liksom tycka att liksom, bara vi har beslut så har vi kommit ganska långt. Det kanske inte alltid behöver vara många beslut, men det behöver vara något beslut.
Och
det
kan... Antal beslut kan ju också basera på vart man befinner sig i sin basketresa. Alltså, det är klart flera, eller spelare som är mer noviser eller nybörjare kanske har färre beslut att ta än av våra elitförberedande miljöer där det är väldigt komplext till exempel.
Och det har ju också att göra med även det att det är varierat och beslutsfattningen har ju också, då kan vi också liksom lägga in att vi vill att spelarna ska få utforska. Det är en nyckeldel i det här. De ska få se vilken är den bästa lösningen. Och att de ska lära. Och det gäller framförallt liksom när de är hyfsat nya i det här. Alltså de ska hitta sina, lära sig lösningarna, se vad som händer, få testa. Vi har ju liksom en förmåga tidigare mycket att liksom vi ska, liksom det är egentligen bara när de har blivit väldigt, kommit väldigt långt i en basketresa som de får utforska, som de får välja. Men vi vill att de tidigare ska få göra det. Mm. Så att om vi har beslut och vi har det varierat så kommer möjligheten att få utforska vara större.
Den tredje matchlikt, den som ibland är lite missförstånd kring, tycker vi att folk misstolkar det begreppet. Ja, definiera det och förklara hur det ser ut.
Alltså det, och det handlar ju inte om att vi ska spela 5-5 full match hela tiden, utan det handlar mycket om att den informationen som de möts av på träning ska vara lik den som de har på match. Att man ska kunna koppla det till matchen.
Så situationer som uppstår i matchen ska vi träna på i våra övningar.
Ja,
och vi använder information, vi skulle också kunna säga situationer.
Och därför vill vi behålla liksom matchen, det komplexa från matchen i så stor utsträckning som möjligt, men göra det enklare för spelarna att kunna göra det på träning. Och det kan vara så enkelt som att vi tidigare körde den här klassiska mic and drill där man en mot noll bara lägger i bollen först på höger sida som på vänster sida och gör det repetition efter repetition, att vi har en försvarare med. Då gör vi den övningen lite mer matchlik. Då kommer spelarna lättare kunna överföra det till matchen sen. Dessutom blir ju då variation i det här, att när en försvar blir lite annorlunda hela tiden.
Mm. Och fler beslut och så vidare. Skulle man kunna, alltså att förenkla det allra, alltså ta det till sin spets här, att ett enkelt sätt att göra matchlikt att slänga in en motståndare.
Ja.
Alltså allting ni gör idag som har bara, där man antingen tränar anfall eller man tränar försvar. Jag tänker på en klassisk övning när man står och slider fram och tillbaka och man följer tränaren. Varför inte bara lägga in en motståndare som ska följa? Eller en passningsövning. Varför inte bara lägga in en försvarare som anfallare måste faktiskt ta hänsyn till försvaret, ta beslut, vara kreativ, hitta passningslösningar. Vi har en tendens att hela tiden träna isolerat, ta bort beslutstagandet, ta bort variationen, ta bort, det är inte så matchlikt. Men sen tror vi att liksom det ska överföras till själva spelet eller matchen. Och det vi menar på att lägga till motståndare.
Ja, och jag tror att, men det behöver inte se ut exakt som en match, men de måste kunna lättare koppla det till matchen. Alltså det de gör på träning ska de förstå, okej, det här kan jag använda i matchen. Och ibland så tror vi bara för att det är en basketboll där att det blir matchlikt. Men så ser det inte ut, utan tränar vi på någonting så vill vi att det ska kunna överföras till matchen så enkelt som möjligt. Återigen, det här är för att det ska vara så effektivt som möjligt. Mm. Alltså att vi så snabbt som möjligt ska kunna använda det i match. Och det gör vi genom att träningen speglar det som händer på matchen. Så att spelarna känner igen det de möts av på träning i matchsituationen.
Vi har ju sett jättebra träningar nu när vi rest runt i landet där man har använt tränare som försvarare. Alltså man har slängt in dem för att vara något coachande försvar. Att det finns, alltså man förstår sig att det finns olika nivåer av försvar i det här när vi lägger in oss. Försvaret behöver inte alltid gå fullt ut och därav blir det ju väldigt komplext, utan man kan ge begränsningen till försvaret för att vara med coachande. Och ett lätt exempel är att coachen är med. Om vi tog ditt exempel på Mike and Drew, alltså där man tränar avslut. Att coachen uppmuntrar till att utforska nya vägar eller nya kreativa sätt att göra poäng. Genom att ta bort deras starkare hand, ta bort höger hand och tvinga dem att avsluta med vänster. Ja, men här blir ett utforskande i det, ett coachande försvar. Men det finns ändå beslut och finns en motståndare att ta in i sitt beslutstagande. Så våga vara kreativ i det. Det är väl det vi uppmuntrar. Våga testa. Fjärde, hade du reflektion. Hur jobbar du med det?
Ja, och det är också ett angreppssätt i hur jag är som, alltså hur vi vill vara som coach och vad vi vill fokusera på. Och vi vill få fram tänkande, kloka spelare som kommer kunna lösa situationer i match. Utan att det står någon hela tiden och säger åt exakt vad de ska göra i varje situation. För så kommer det inte kunna se ut. Så att därför vill vi få spelare som reflekterar under träning på vad de gör. Och som då också kommer kunna utveckla sig själva över tid. Och det kan göras i det effektivaste som angreppssättet, det är att använda frågor. Fråga spelarna. I den individuella feedbacken, när de har gjort ett avslut eller har tagit ett beslut till exempel, att fråga dem. Och att vi inte försöker kanske vara jätteledande frågor utan lite mer öppna, lite mindre kontrollerande. Där de liksom får säga, okej, hur tänkte du där och så vidare. Då blir det inte heller så mycket att de ska försvara sin aktion. För det handlar inte så mycket om att de just i det läget gjorde fel eller rätt. Utan det handlar ju om att de ska lära sig av det och liksom kunna utvecklas. Så det är ju ett. Och är det så att vi märker att nej, men de har inte svaren, speciellt de kanske är nya, ja, men då kan vi i det utifrån det lägga in till exempel, ja, men vad skulle hända om du skulle testa det här istället? Och så vidare, ja, men det kanske jag kan göra. Och då kommer deras förståelse över tid vara mycket större än om vi hela tiden bara säger åt dem vad de ska göra. Och är det frågor i helgrupp, inte alltid, liksom, det är lätt att man ställer en retorisk fråga och sen svarar på den själv, eller att man, när man inte får rätt svar, svara på dem själv tidigt. Utan låt dem det och ställ kanske en uppföljande fråga. Hur menar du då? Hur menar ni då? Skulle man kunna tänka så här? Och får man då, enligt dig som coach, fel svar, då är det också, en väldigt nytt information för mig som tränare. För då vet jag, okej, spelarna ser det på det här sättet. Då kanske jag måste vara tydligare eller förändra övningen eller göra på något annat sätt så att de ska förstå.
Jag tänker också att det att påminna sig en också om de här våra fyra olika pelare, och en var ju självbestämmande. Vi vill ju ge dem autonomi i det här. Att ägandeskap, alltså nu använder du frågan att ställa frågan direkt till dem. Det finns ju också situationer där de måste få diskutera och reflektera för själva i mindre grupper som du nämnde. Ta små timeouts under träningen. Får de prata ihop sin taktik, se till så att de förstår övningen, konstellationen med varandra, att de blir coacher till varandra i det här. Det är ett jättenyttigt sätt att skapa reflektioner precis som nu, få ett djupare tänk, men också ett sätt att ge dem ägandeskap i det för att skapa en mer motiverande miljö för dem.
Ja, man kan tro att det tar så mycket längre tid, men det gör ofta inte. Vi spelar korta matcher och sen får de gå ihop i 3-3, 4-4, vad de nu är för grupp, och sen får de bara reflektera lite kort över det. Vad gjorde vi bra? Vad kan vi göra bättre? Ofta kommer det väldigt bra saker. Ibland kanske vi coacher får vara med och hjälpa till i den konversationen, men oftast behöver vi inte det. Oftast ser vi direkt effekter av det.
Och det här blir ju någonting som vi kommer in på tips till träningen. Du och jag pratar ofta om att det bör finnas en röd tråd. Alltså vad är det vi tränar på idag? Vad vill vi uppnå? Och där skapar vi då övningen. Alltså, hur ser slutprodukten ut? Om spelarna, vi tänker om äldre spelarna, vi pratar lite högstadiet plus. När vi skapar träning eller det finns ett tydligt vad vi tränar på idag, då är det lätt för dem att diskutera också i små grupper. Vad är våran röda tråd? Kom ihåg, vi skulle försöka uppnå det här. Vi skulle leta efter den här situationen. Hur gör vi? Att de påminner varandra om det. Att de coachar och hjälper varandra i det. Och att det blir också ett utforskande i det. Så jättenyttigt när det handlar om att hitta den här röda tråden. Sista gynneprincipen är effektivt utförande. Kan du förklara mer vad den betyder?
Det är egentligen att vi vill fokusera mer på effekten eller målet, vad vi vill göra, snarare än hur aktionen, rörelsen utförs. Det vill säga att det viktigaste med en passning är att den går fram, inte exakt hur den går fram. Det viktigaste med skottet är att det sitter, inte vilken vinkel min armbåge har och så vidare. Och det är ett ganska stort liksom ett skifte, och där vi coacher behöver liksom, förstå våran roll i det. Att det mer handlar om att vi skapar situationer där de får träna på det här och utforska, snarare än att vi hela tiden säger åt dem exakt hur något ska genomföras. Och det är återigen, det handlar om hur effektivast vi lär rörelser. Kroppen är fantastisk på att anpassa sig, den är målstyrd, den är bra på att självorganisera sig. Så att om vi har ett mer externt fokus hos spelarna. Spelarna fokuserar på vad de ska åstadkomma mer än exakt hur de rör kroppen. Då kommer spelutvecklingen, basketutvecklingen, färdighetsinlärningen vara mer effektiv.
Och för att lite tillägg där. Varje kropp, varje spelare är ju också unik i sig. Så det finns ju inget generellt, så här bör alla skjuta. Det finns kanske vissa grunder vi vill hjälpa dem i. Men att gå in och peta på armbågen, peta på fingrarna, peta på vinkeln, det är i sig en slöseri av tid. Speciellt med tanke på hur mycket de utvecklas fysiskt, koordination, tekniskt, mentalt. Det är en resa. Så ge dem grunder, hjälp dem att hitta grunder, hjälp dem att utforska hur vi genererar kanske mer kraft i allting vi gör. Alltså det blir en kamp för dig som tränare, för spelarna att hela tiden gå in i detaljer på hur vi ska utföra varje moment.
Ja, alltså, och fokus såklart, alltså, vi behöver ju hjälpa dem och guida dem så att de hittar till effekten, till vadet. Det är en av våra roller. Men att inte vi fokuserar på det, utan att det viktigaste är att de kan genomföra det här i matchkontexten sen. Det är det viktigaste.
Så nu har vi pratat om hur vi konstruerar en övning i femgenerprinciperna. Vi pratar om att vi ska förhålla oss till de fyra färdigheterna hela tiden, att utmana dem. Och sen pratar vi om att ramverket byggs på fyra pelare som helhet, som pratas om i hela dokumentet, och vi återkommer till dem. När vi har då implementerat de här fem principerna, du har en övning, du har skapat den ser jättebra ut. Helt plötsligt upplever du då att det finns olika nivåer, eller inte helt plötsligt, men du inser att det finns olika nivåer i din grupp, spelarmässigt, erfarenhetsmässigt, kompetensmässigt. Finns det någonting du kan göra i övningen i sig för att utmana dem i deras olika färdigheter eller nivåer, helt enkelt?
Jag tror att man kan skruva på, alltså vår roll, återigen, det, alltså, jag tror det viktigaste som liksom, man backar ett steg, det är att när vi har de här fem, eller vi har, liksom, vi har konstruerat vår övning som vi vill göra utifrån familjeprincipen. Att vi inte stannar där. Att vi inte tar en övning som vi vet innehåller allting och stannar där bara. Och säger, ja men nu får de göra övningen. Utan liksom, det är ju vad vi gör då som är det viktiga. Vad ser vi hos spelarna? Hur genomför de här? Hur genomför de enskilda spelarna det? Och utifrån det skruva på. Liksom ladda övningen med olika. Det kan vara ett poängsystem, det kan vara att vi förändrar ytorna, det kan vara att vi lägger in ett övertag på något sätt med fler, kanske en extra spelare, vi som coach är med. Det är hur vi förändrar övningssäsongen då, som det är då vi kan på allvar utveckla spelarna.
Jag ger ett tydligt exempel så våra lyssnare förstår vad jag menar. vi har ett lag som spelar lite för långsamt. Och då lägger vi in laddningen på att okej, vi spelar match just nu 3-3 eller 4-4. Du får bestämma. Men i det, om ni lyckas göra poäng innan 8 sekunder så får ni dubbla poäng. Det är ett väldigt enkelt sätt för att uppmuntra dem att okej, här har jag ett val. Jag kan antingen ta ett säkert sätt som ger oss 2 poäng. Eller så kan vi faktiskt spela snabbare än vad vi är vana med. Som ger oss kanske 4 eller 6 poäng. Beroende på vilket skott vi tar. Här har jag en avvägning. Här måste jag välja ett beslut att ta. De får prata upp sin taktik. Vad som gillar dem. Vad det står i matchen. Vad som är kvar av matchen. Och sen får de liksom i den komplexiteten bestämma. Vad är optimala valet för oss? Ett annat exempel skulle kunna vara. Ja, men skjuter vi från det här området. Om vi attackerar korg så genererar det. Nu tar vi, du får 20 poäng per avslut. Från den här positionen så får du 1 poäng per avslut. Vilket skott kommer de ta? Kommer de ta det skottet som genererar med en poäng men kanske är svårare för dem att uppnå utifrån deras färdigheter? Eller kommer de välja det bekväma? Och vi vill ju sätta in dem i situationer i övningen som tvingar dem, det här precis som du har nämnt, utforskande, utmanande, men att de har ett ägandeskap. De laddningar uppmuntrar dem, inte tvingar dem. Inte så att ni måste passa 5 gånger annars får ni inte poäng. Utan lyckas ni få fram 5 passningar så kanske ni får ett bonus. Så att det finns ett val för dem att ta hela tiden.
Och när vi gör någonting också, att vi får gärna börja mer komplext, mer fritt. Och sen se hur de löser det. Vårt fokus i den här övningen, vart vi vill åstadkomma, då vi ska träna på det här. Ser vi då när det är mer fritt att vi tränar inte på det här. Det är då vi behöver skruva på det. Då måste vi ändra någonting så att vi ska fokusera mer på det. Så att vi inte...
Och du brukar använda DJ som exempel. Ibland måste vi skruva på basen eller volymen eller någonting annat, byta låt. Eller, alltså, jag tycker det exempel är väldigt tydligt för oss att vi som tränare har hela kontrollbrädan framför oss. Och ibland måste vi skruva på olika saker för att få fram bättre kvalitet eller mer utmanande miljö eller vad den kan vara. Men det är ett skruvande som görs.
För det vi vill göra är egentligen att vi förändrar någonting i övningen så att vi fokuserar på det vi vill utveckla mer. Nu fokuserar jag på det här. Då konstruerar vi övningen ut efter det. Och i det då, som det finns ett Rob Gray som är en nestor i färdighetsinlärning, har ett citat som är liksom skillful coaching is knowing what's next. Vad blir vårt nästa steg? Vad ser vi och hur förändrar vi ut efter det? Och inte ser det som ett misslyckande heller. Att okej, men nu klarar inte de det här. Okej, men då vet vi det. Alltså det är inte fel att börja att spela helt fritt. Och sen se vad som händer. Okej, de klarar inte av den här delen som vi vill fokusera på. Bra. Då tränar vi på det lite mer. I lite mer säker miljö. Lite mer isolerat. Och sen kan vi sätta in det igen sen. I kontext. Vi kan, utifrån vad vi ser kan vi anpassa det efter deras nivå och sen kan vi göra det. Då kommer spelarna också känna att de faktiskt utvecklas på samma träning. Alltså de kommer se att okej, shit, det här hände under tiden vi. Och ni kommer se riktigt bra beteenden oftast hos spelarna. Mm. Och tar de inte med sig det, då kan man ha en diskussion med dem. Okej, men vad var det vi fokuserade på här? Ja, just det var ju det vi ville fokusera på. Bra, då kan vi göra det.
Jag tycker det leder oss in till nästa moment i det här, att prata om tips inför träningar. Och en sak som jag tycker är jättenyttigt och viktigt att tänka, att precis som icke-linjärt så behöver vi inte se träningen i övningskonstellation som linjär heller. Det behöver inte gå från 1-1 eller 1-0 till att avsluta 5-5. Vi kan faktiskt börja 5-5, gå till 2-2, gå till 1-1, gå till 1-3, gå till 4-3. Våga skifta fram och tillbaks i de olika momenten. Sen är det nog viktigt att hitta den röda tråden. Jag tror en av de bästa tränare jag sett var en tränare som tog en grupp. De började 5-5 och lät dem spela 2-minuters matcher. Och jag frågade coachen efteråt, så här, men varför gjorde du det? Ja, men jag ville se ett, vilken nivå de var på idag. Vilka saker utmanas med. Ha en förståelse. Och sen gick jag in utifrån min generella planering och skruva lite på det. Ja, men vi behöver faktiskt jobba mer på utblockering. Eller vi behöver få mer fokus på snabbare uppspel. De använde den situationen, eller det momentet, 5-5-spelet, för att ge en interaktion på vart det är laget och vad bra vi jobbar på. Så vi behöver inte alltid tänka att det ska liksom ske en progression i träning. Utan våga hoppa lite fram och tillbaka i antal deltagare per övning. Det är väl tips 1.
Får jag ta tips 2?
Jättegärna.
då skulle jag säga att så många som möjligt aktiva under så stor del av träningen som möjligt. Och här tror jag också att vi behöver reflektera som tränare. Dels hur mycket sänder jag, står jag och håller föreläsningar, och hur mycket får de träna. Man kan, om man är intresserad, så kan man testa och klocka en spelare under en träning. Hur mycket tid är den igång under träningen? Och då är frågan, hur gör vi det? Jo, men till exempel, ha inte så mycket led. Använd många korgar, många bollar, många grupper samtidigt. Reflektera över hur många står vid sidan och väntar, så att de utnyttjar tiden faktiskt till att bli bättre på basket. Ett enkelt sätt, som också inleder på nästa tips, jag tar det till då, att ha med och motspelare i så stor utsträckning som möjligt på träningarna. Då är det fler som är aktiva. Det blir mer representativt av matchen. Det blir mer matchlikt. Det blir större variation. Dessutom så är det väldigt roligt. För då får vi tävla oftast. Och det är kul att tävla. Och vi får träna på att tävla. Det brukar finnas någon sån här myt i svensk idrott att vi vill inte tävla. Jo, vi vill tävla. Bara vill tävla hela tiden. Och bara genom att ha försvarare och anfallare med hela tiden, så kommer vi komma väldigt långt i det. Om man liksom tar de här familjeprinciperna, nästan når man alla dem förutom att reflektera, bara genom att slänga in en försvarare i en drill eller övning som bara var anfallare från början. Och försvaret behöver inte alltid vara 100%, så det innan. Det kan vara en coach, en förälder som sitter på läktaren som är med. Det kan vara att vi styr försvaret, vad de får göra. De kanske inte får sno bollen. De kanske bara får vara ett visst område och så vidare. Men genom att ha det så kommer vi ganska långt. Och jag tänker också att det är också ett tips också, att försöka vara aktiv, vara involverad som tränare. Alltså du kan vara och styra, för då kan du också anpassa dig ut efter de spelarna du har. Någonting som jag har tagit med mycket utifrån från dig, Andrew, då, det är ju att också att vi kör en mer dynamisk start. Det vill säga att jag som tränare kastar in bollen, eller liksom de får hämta den hos mig eller så vidare. Då kan jag också i det styra, okej, vem börjar med bollen egentligen i den här övningen? Hur utmanar jag dem när de hämtar bollen hos mig och så vidare. Så att vi också kan vara aktiva i övningarna som coach.
Jag skulle säga sista, och det här är kanske någonting som vi kanske skulle prata mer om i framtiden. Det är ett röda tråden som vi pratar om, och sen det andra, intentioner av spelaren. Förståelse, vad är deras varför de är där, ett syfte. Och där vill vi ha en bättre relation med våra spelare, så att vi förstår varför de är där. Men därifrån lägger vi då målet med träning eller målet med gruppen som helhet. Att utgå inte från dina intentioner eller dina syften, dina varför. Utgå alltid från spelarnas. Varför är de där? Och där måste vi hela tiden fråga oss själva. Varför är den här spelaren här? Och är träningen baserad på att, så att de är i huvudrollen? Står de i rampljuset?
Jag tror också att vår, liksom, den största frågan är, oftast får vi frågan, hur anpassar jag utifrån olika nivåer? Och där kan det också vara att vi, om vi har flera korgar till exempel, så kan vi anpassa, kan nivåuppdela i olika grupper på ett bra sätt. Det är svårt att göra om vi kör en helplansövning, men har vi olika korgar, liksom, kör vi på fyra olika korgar, då kan jag skruva på övningen olika i de olika grupperna för att möta deras nivå. Till sist, våga testa. Se vad som funkar med din grupp och vad som händer om du skruvar på det på något sätt. Och glöm inte att följa vårt nyhetsbrev, kursteamet.